Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från Smyna-kyrkan i Göteborg. Som ni kanske märkt har vi haft ett litet uppehåll, men vi är väldigt glada över att få vara tillbaka. I den här podden kommer vi att få lyssna till Thomas Sjödin som talar om vi bygger någonting större än oss själva.
Kommer från Haggai 1-14. Under kung Dareios andra regeringsår, på första dagen i sjätte månaden, kom Herrens ord genom profeten Haggai till ståthållaren i Juda, Zerubabel, Shealtiels son, och till översteprästen Josua, Josadaks son. Så säger Herren Sebaot. Detta folk säger att tiden inte är inne att bygga upp Herrens hus. Därför har Herrens ord kommit genom profeten Haggai. Hur kan tiden vara inne för er själva att sitta i era panelprydda hus medan detta hus ligger i ruiner? Nu säger Herren Sebaot, tänk på hur ni har det. Ni sår mycket men skördar lite. Ni äter utan att bli mätta. Ni dricker utan att bli glada. Ni klär er utan att bli varma. Daglönaren stoppar lönen i en börs med hål. Så säger Herren, tänk på hur ni har det. Gå upp i bergen och skaffa virke. Bygg upp mitt hus. Då ska jag se på det med välvilja och uppenbara min härlighet, säger Herren. Ni strävar efter mycket, men få lite. Skörden i bergar blåser jag på. Varför, säger Herren Sebaot? Därför att mitt hus ligger i ruiner, medan ni har brott med era egna. Därför håller himlen tillbaka sin dagg och jorden håller tillbaka sin gröda. Jag har manat fram torka över jord och berg, över säd och vin och olja, över allt som marken ger, över människor och djur, över allt ni mödat er med. Zerubabel, Shealtiels son, och översteprästen Josua, Josadaks son, och hela den rest som fanns kvar av folket lyssnade till Herren sin Gud, till det som profeten Haggai sa på uppdrag av Herren, deras Gud. Folket böjde sig i fruktan för Herren. Herrens sändebud Haggai framförde då Herrens budskap till folket. Jag är med er, säger Herren. Drivna av Herren slöt de alla upp, ståthållaren i Juda, Zerubabel, Shealtiels son, och översteprästen Josua, Josadaks son, och hela den rest som fanns kvar av folket. De började arbeta på Herren Sebaots, sin Guds, hus, den 24:e dagen i sjätte månaden.
Det är så gott att ha en infödd bärare, tycker jag. Det finns ett tv-program som jag tycker är tack. Tv-program som jag tycker, om ni frågar mig, vilket jag uppfattar att ni gjorde, ett av de roligare i svensk tv, och det heter Vem bor här? Fem personer som inget vet om varann, förutom en titel eller ett yrke, far omkring en folkvagnsbuss, besöker varandras hem, och av det de ser i husen eller lägenheten så ska de försöka koppla rätt människa till rätt bostad. En uppgift som ofta visar sig vara mycket svårare än vad det först syns. Frågan som återkommer hela tiden är just, vem bor här? Så gör de så. Jag tycker att det där är ett väldigt roligt program, också för att man får se väldigt många vackra hem och väldigt många konstiga hem. Men det är intressant. Så ska jag låna den där frågan idag och försöka en liten stund koppla ihop den med Haggai bok. Och med den utmaning som den här församlingen, Smyrnaförsamlingen, just nu står inför. Alltså att med respekt för det som är vår långa historia i Storgöteborg fortsätta bygga församling. Men också det som är mer konkret, att gå mot att bygga en ny kyrka i Frihamnen. Ett hus. Sten, trä, betong, vad vet jag. Men någonting som är så konkret att det inte går att förandliga. Att i det här läget tänka sig hur det ska bli är svårt. Men det slog mig att man skulle kunna roa sig med tanken att det kanske kommer en dag när kyrkan står färdig och så här förbi flanerande frihamnsbor eller turister tittar på den här byggnaden och så säger de, vem bor här? Och svaret på den frågan är helt avgörande, därför att det handlar om identitet, men också en hjälp att som församling inte förlora fokus på vad en församling är, vad en kyrka är, vad vi vill signalera till den stad vi älskar. Att i det här läget drömma eller visionera om svaret på den där frågan, vem bor här, ligger egentligen helt i linje med Haggai bok, den här profetboken som ju både rymmer en oerhört djärv analys av nuläget. Det är fina läste för oss. Tänk på hur ni har det. Och frammanandet av en bild av en framtid och ett samhälle där härlighetens Gud nu har fått en synlig boning. Tänk på hur det blir. Vem bor här? Om svaret på den frågan en gång blir att ja, där inne bor Smyrnaförsamlingen, de bodde tidigare i Haga eller Vasastan, så är svaret för tunt. Om svaret blir att där inne i det huset så bor det en rad verksamheter, ett stort socialt arbete, ett rikt musikliv eller det som just då speglar vårt arbete, så är svaret fortfarande för tunt. Det enda svar som skulle kunna täcka in det uppdrag som handlar om vilka vi är, vem som bor i huset, det är ju att svara, det är Gud som bor i det här huset. Det här är ett Herrens hus, inget mindre. Här finns stoff för väldigt många predikningar. Men idag ska jag bara påminna om ett par saker som jag tycker att vi från den här läsningen idag kan ta med oss in i den här processen, som är en lång process. Framför allt dela en slags längtan eller dröm som Haggai bok har väckt i mig. Och jag vet många av er som de här veckorna har läst den här texten. Först en kort bakgrund till detta, en slags historisk liten snabb teckning. Haggai uppträder år 520 före Kristus. Templet i Jerusalem ligger i ruiner. Återuppbyggnaden är precis påbörjad, men har avstannat. Och tempelplatsen är nu en tragisk syn. Ungefär 1000 år tidigare har Israels folk blivit befriade från slaveriet i Egypten efter 400 år av svårt förtryck. Gud har gett dem ett land som ska vara deras land. Templet skulle återbyggas. Templet återbyggdes. Det hus där gudstjänst skulle firas. Alltså det synliga tecknet på vem som var deras Gud. Men lojaliteten hos folket började ganska snart svaja. Den ene kungen efter den andra, det berättar kungaböckerna, gjorde citat vad som var ont i Herrens ögon. De drogs mot och började gradvis följa andra gudar. Under många hundra år sänder så Gud profeter till dem. Profeter som ska som ska liksom varna dem, vädja till dem att vända om. Men folket, citat igen, föraktade Guds ord och hånade profeterna. Till sist måste Gud varna. Det kommer till en punkt som är så allvarlig att han måste varna och säga att om ni inte omvänder er så måste jag skilja er ifrån detta land, vilket också sker. De hamnar i den babyloniske härskaren Nebukadnessars hand. 587 före Kristus så jämnas Jerusalem med marken. Templet läggs i ruiner och tempelskatterna skingras. Folket förs bort i fångenskapen i Babylonien. Men enligt Guds löfte genom Jeremia, profeten, så skulle fångenskapen den här gången, den skulle begränsas till 70 år. Redan 538 före Kristus föll Babel för den persiske kungen och härskaren Kyros. Och under sitt första regeringsår gör han det som är väldigt förvånande. Han låter Israels barn återvända och befaller att de omedelbart ska börja uppbyggnaden av templet igen. Det är en liten rest som vänder tillbaka förhållandevis. De är ungefär 50 000 människor som kommer tillbaka till Palestina. De tar omedelbart tag i tempelbygget. Det här var ju deras egen dröm, deras egen längtan att bygga upp templet igen. Och det börjar väldigt bra. Alltså, de lägger ganska snart grunden, de firar när grunden är lagd, det blir en stor fest på tempelplatsen. Men ganska snart så sackar tempot i bygget. Någonting händer som bromsar. Flera saker, motståndet i landet ökar, perserna går ut i krig mot Egypten och trupper marscherar genom Palestina, tar deras lokala resurser, driver upp priserna på det de behöver köpa. De träter dessutom med sina icke-judiska grannar och har inte kraft till slut att fortsätta bygget. Dessutom verkar det som om Gud, så tolkar de, har tagit sin hand ifrån dem. Till och med skördarna slår fel. Himlen håller tillbaka sina välsignelser. Och så händer det som inte är svårt att förstå, men väldigt sorgligt. Och det är att folket blir modfällda. De blir rädda. Färre och färre går för att bygga på templet. Tiden går, bygget avstannar helt. Tempelplatsen går från att vara en sjudande byggarbetsplats till en ruin. 16 år förlöper och inget tempel byggs. Och frågan, vem bor här? Blir plötsligt en sorglig påminnelse om en gudsrelation som falnat. Det fysiska berättar om en osynlig verklighet. Det är då Gud kallar Haggai. Gud kallar honom och ber honom hälsa följande. Detta folk säger att tiden inte är inne för att bygga upp Herrens hus. Alltså, Gud hade hört vad de hade sagt hemma vid sina köksbord, att vi har inte tid med detta. Och nu svarar han på det och säger, men är tiden inne för er själva att bo i panelade hus? Haggai frambär fyra profetior på 3,5 månad och budskapet är entydigt. Bygg upp Herrens hus. Och Lars Svensson smsade mig i morse och så har du lagt märke till att det här, om man räknar om datumet på de här exakta tidsangivelserna i Haggai, om man räknar om det första datumet i vår kalender, så hamnar man på den 1 september 1520, alltså idag. Profeten blir skarp. Det är inte sant att ni inte har råd eller tid. På era egna hus bygger ni, då finns det både tid och pengar. Problemet är vad som hamnat överst i deras liv. Legitima saker hade tagit deras fokus. De behövde förstås bygga hem åt sig själva och sina barn. Men omärkligt känns det så är det som om det inte räckte längre med att ha en dräglig eller en bra bostad. Standarden gick upp. Det skulle vara panel från Libanon, kanske det mest fashionabla man kunde ha då. Fint skulle det vara. Kraven skruvas upp, bättre, bättre, bättre. Och kanske utan att man märkte det så hade de börjat spegla sig i de mest påkostade hemmen i Jerusalem. Möjligen med det där argumentet som vi gärna tar till. Ja, men det kan vi ju unna oss. Nu kommer Gud. Och genom profeten visar Gud på ett läckage i deras liv. Det blir liksom ingenting kvar av all deras möda. De sliter fåfängt eller meningslöst. Ingenting blir kvar av bestående värde. Ni äter men blir inte mätta. Ni dricker men blir inte gladare för det. Det är hål i börsen, säger Gud genom profeten. Det rinner liksom bara ut. Och så kommer den där allvarliga frågan. Liksom vädjan till dem. Tänk på hur ni har det. En del bibelöversättningar skriver: gör en noggrann analys eller utvärdering av hur ni har det. Observera. Gud unnar människorna då och oss att ha det bra. Det här handlar om någonting annat. Hemmet spelar en direkt avgörande roll i Guds rike när man läser Bibeln. Genom hela Bibelns undervisning. Men det handlar inte om det. Det här handlar om en princip som gäller i Guds rike och som går genom hela Bibeln. Den som är sök Guds rike först. Alltså ordningen i livet är viktig. Jag tror att det här berättar om hur fattigt livet blir. Om man sätter sitt eget först. Om man satsar mest på det egna. Och låter det gemensamma, det som är större än oss, komma i andra hand eller möjligen tredje hand. Hur fattigt livet blir då? Mötet med Gud är inte bara ett personligt möte som ger lite mer frid eller harmoni än man hade innan. Mötet med Gud är också att få sitt liv laddat med ett ärende. Att bli en del i ett bygge i den här världen som tar sikte på inget mindre än evigheten. Det här handlar om nåden, för så är det. Nåden att få se sitt eget liv, sina egna resurser i rimliga och rätta proportioner. Hitta den plats där vi tillsammans bygger någonting som ingen av oss kan göra på egen hand. Någonting som ska finnas kvar när vi är borta en gång. Att sätta in vårt i någonting gemensamt som har ett evighetsvärde. Och det underbara den här gången. Man har avvisat profet på profet på profet och sagt och hånat dem närmast. Det underbara när Haggai kommer är ju att folket lyssnar. Och de gör som profeten säger. De går igång, de gör det på ganska kort tid, de gör det tillsammans. De gör det, citat, drivna av Gud. Och det sista är ju viktigt och väldigt, väldigt hoppfullt. Jag tycker nästan man känner den här lusten och gemenskapen, andan i det gemensamma storbygget de är igång med. Det är någonting roligt som händer. Många av er som var med när den här kyrkan renoverades, stod färdig 1982 i den form vi har med, har ju berättat om hur fantastisk den här byggperioden liksom var, av en ny sorts gemenskap när man sliter också fysiskt ihop för något man tror på. Det finns en tillfredsställelse i det. En välsignelse i att låta det egna uppgå i något gemensamt. Och egentligen är ju allt det vi kallar vårt ytterst bara lån. Silvret och guldet är Herrens. Vem bor här? I hela Jerusalem ska det snart stå klart en ny bild av tempelplatsen. Den som nyss låg som en sorglig påminnelse om en brusten relation. Nu ska det snart stå klart, för nu går det undan. Hela ledarskapet, obs, hela folket är på plats tidigt på morgnarna. Nu ska det visa sig att här bor ett folk som sätter Herrens hus och Herrens ära före sitt eget livsprojekt. Själva byggandet blir ett vittnesbörd. Vem bor här? Ja, här bor ett folk som bygger någonting som är större än sig själva. Ett annat svar skulle kunna vara: här bor ett folk som älskar Herrens härlighet mer än sin egen förträfflighet. Gamla testamentet gör stort nummer av byggen. Det är verkligen inte hugget som stucket hur man bygger när man läser Bibeln. Därför att det fysiska är en återspegling av det andliga. I Gamla testamentet byggs tempel, tabernakel, tempel. Sen vet ni att det kommer en lång tidsperiod när den unga kyrkan inte kan samlas offentligt längre. Man får samlas i hemlighet på grund av förföljelse. Och det är så rörande att läsa dokumentationerna om den unga kyrkans liksom hemliga gudstjänster. Dokument som skrevs för att bevisa att det inte var något underligt man sysslade med i katakomberna eller ute i skogen när man samlades till hemliga gudstjänster. Redan i början av 300-talet, när kyrkan blir tolererad, alltså årtionden innan kristendomen blir statsreligion i romarriket, så byggs de första kyrkorna igen. Och så har det fortsatt. Och så fortsätter det uppenbarligen. Det kan ju verka som om Haggais uppdrag är, det är liksom inte särskilt andligt, kanske någon skulle säga. Han är en ovanligt praktisk profet. Men sten och murbruk och trä och spik håller oss på något sätt i kontakt med den materiella världen. Den värld som är våra livsvillkor. Och här ser vi att när Herren kallar till att bygga eller återuppbygga templet, ett hus av tillbedjan för tillbedjan av Gud, så är ju det en akt av lydnad där varje del av det bygget är en del av själva tillbedjan. Alltså det går inte att skilja dem båda åt. Jag tar mig friheten att drömma lite idag. Jag tar mig friheten att drömma om att varje detalj i vårt framtida hus ska säga samma sak. Nämligen, det här är ett hus som är byggt till Guds ära. Att det skulle märkas in i varje enskild del av församlingsbygget och husbygget, att detta inte är vilket hus som helst. Jag har tänkt så mycket på när stadsarkitekten Björn Sisjö var här hos oss en söndag för några veckor sedan. Och underbart att möta honom, hans ödmjuka och fina inställning. Och så sa han några ord där om kyrkan i Frihamnen som ett, liksom ett landmärke i inloppet till Göteborg. Och att det var viktigt, sa han, att den motsvarar vilka ni är. Jag tror att vi tänker lite större än så. Faktiskt. Ja. Jag tror att ännu viktigare än att huset berättar vilka vi är, det är ju att det berättar vem den Gud är som vi tillhör och tjänar. Att det blir ett landmärke för Göteborg förstås, men också ett landmärke mot evigheten. Alltså ett tecken i tiden, en lokal synlig närvaro av en församling som älskar sin stad därför att Jesus älskar den här staden. Gå upp i bergen och skaffa virke. Bygg upp mitt hus. Då ska jag se på det med välvilja och uppenbara min härlighet, säger Herren. Det här är arbetsbeskrivningen. Det här är arbetsfördelningen. Vi bygger, vi bär fram vårt material, vi står där med arbetskraft. Men det är alldeles solklart att det är Gud som sänker sin härlighet över oss och bygget. I The Message-översättningen av psalm 127 där det står: om inte Herren bygger huset så arbetar byggarna förgäves. Så har Eugene Peterson snott till det till följande underbara mening: om inte Herren bygger huset så blir det bara ett skjul. Man måste säga ett ord om tempelkritiken. Och det är ju att tempelkritiken som är rasande hos en del av profeterna, inte minst Jeremia, och som sen leder fram till, när man kritiserar templet, kritiserar gudstjänsterna, leder fram till att Jesaja är den som säger att Gud ju inte bor i tempel som är byggda av människohand. Senare citerat i Apostlagärningarna. De orden handlar ju inte för ett ögonblick om att profeterna liksom devalverade templet eller gudstjänstens betydelse. Tvärtom. Vad de däremot satte ljus på, det var ju att gudstjänsten och allt övrigt i livet måste säga samma sak. Att ära Gud i skaran av de heliga i templet och att ära Gud i arbetsliv, i sällskapsliv, i affärer och i relationer. En kyrka är inte vilken lokal som helst, utan också ett synligt tecken på en osynlig verklighet. Och när man läser hur viktigt själva bygget av tabernaklet och templet var, hur hantverkarna, konstnärerna, musikskaparna, musiker och sångare till invigningen kallades in, hur viktigt det fysiska var, så vaknar ju den här drömmen, eller förstärks den här drömmen om ett hus, ett andligt hus, en andlig gemenskap, men också ett fysiskt hus där allt talar samma språk. När det byggs ett hus för Gud, så tänker jag, så är bara det bästa gott nog. Någonting som säger, här bor ett folk som älskar Guds härlighet mer än sin egen. Den kortaste och enklaste svaret på den där frågan, vem bor här, om man är lite självkritisk, det är ju att fråga, vem är det som syns i huset? Är det vi? Är det våra verksamheter? Eller är det den Gud som vi följer och tjänar? Jag finner det själv väldigt tragiskt ibland att besöka nybyggda kyrkor som är helt anpassade till att kunna rymma i stort sett vad som helst. Det är ju liksom tanken på lönsamhet har fått prägla hela huset. Allt som kan stöta någon tas bort. Inga tecken på vem som bor här. Könlöst skulle jag säga, uttryckslöst. Den som just då råkar vara i rummet präglar rummet, och det finns en stor fattigdom i det. Jag tror det här är mycket större än så. Varje gudstjänst är tänkt att vara ett fönster mot himmelriket. Varje gudstjänst är tänkt att vara ett hopp om framtiden, ett tillfälle att få Jesus målad för våra ögon igen och igen. Och här tror jag att allting har betydelse. Att alla sinnen är öppningar till att möta denna Gud, denna Guds härlighet. Allting förkunnar. Predikan gör det, musiken gör det, nattvarden gör det, bönerna gör det. Men också arkitektur, konst, hantverk. Och det är därför det är så viktigt hur vi bygger. Funktionellt och praktiskt, självklart. Men också vackert och värdigt. Genom historien tycks följande radarpar ha varit det som har burit längst. Det är enkelhet och skönhet. Enkelhet och skönhet. Vem bor här? Jag vill be om en fortsatt utveckling av det som redan sker här och ska landa drömmen där någonstans. Det som i någon mån kanske redan besvarar frågan här, vem bor här? Med att säga, det är den Gud som älskar de minsta. Jeremia är den som mest högljutt kritiserar tempelgudstjänsten. Han gör det stående i ingången till tältet. Han får alla emot sig. Men det är som om liksom, kritiken rör egentligen inte gudstjänstens form. Den rör att gudstjänsten inte hänger ihop med livet utanför. Den är inte längre katalysator för omsorgen om de minst bemedlade, de mest kämpande, om barnen och de unga som i vår värld lever i en hård utslagning och konkurrens. Lyssna på Jeremia ord. Men om ni verkligen ändrar era liv och era gärningar, om ni handlar rätt mot varandra, om ni inte förtrycker invandraren, den faderlöse och änkan och så vidare, då ska jag bo bland er på denna plats. Här är ju en av templet och gudstjänstens stora funktioner. Att ge kraft för ett liv där gudsmötet igen och igen och igen omsätts i samhällsengagemang och praktisk kärlek. Och märk orden. Då ska jag bo ibland er på denna plats. Vi står som församling i ett väldigt spännande läge. Här finns rum för stora drömmar. Kan vi inte bestämma oss för att sikta högt? Vi bygger inte en samlingslokal för våra aktiviteter. Vi bygger strikt taget inte ens ett hus för vår församling. Vi bygger ett hus åt Herren. Och vårt sätt att forma det är ett uttryck för vår tro. Vi bygger någonting som är större än oss själva. Så vem bor här? Här bor Herren, härskarornas Gud. Och där han bor, där är det gott för oss att vara. Vi ber. Kan vi vara stilla några ögonblick i lyssnande och bön. Och om den helige ande det här ögonblicket målar bilder för dig på något sätt. Eller kallar dig. Kallar på dina gåvor, kallar på din längtan. Så ta det ögonblicket som ett heligt ögonblick. Herre, jag tackar dig för att du är här. Jag tackar dig för den här församlingens historia, som ju i kristenhetens historia är en kort historia, men den är vår. Jag tackar dig för all välsignelse du har gett genom åren, Herre. Jag tackar dig för alla människor som har lagt grunden med sin insats till det vi står i idag. Och så vill jag be dig om att tänka djärvt och stort framåt. Inte för vår skull främst, men för kommande generationer, generationerna efter dem, Herre. Låt oss få bygga någonting som vittnar om dig långt efter oss. Någonting som står där som ett tecken. När annat blir omodernt i Göteborg så står det där som ett tecken. Mer om det. Ska vi resa oss? Så vi kastar om lite grann i programmet och så öppnar vi våra böneplatser nu. Om någon vill säga, här är jag. Någonstans i detta vill jag finnas. Du kanske står här med frågor utifrån det du har hört idag. Låt någon be med dig. Eller bara en längtan att säga att jag vill vara med. Jag vill vara med det Gud har lagt i mitt liv, så vill jag vara med. Vi öppnar våra förbundsplatser här framme. Det finns förebedare som gärna ber för dig. Man kan tända ett ljus vid ljusbärarna. Och så är vi en god stund nu inför Herrens ansikte. Och låter Gud måla stora bilder för oss. Och så ber vi om hans härlighet. Och jag gör det nu, Herre. Sänk din härlighet, din ljuvlighet över oss. Som bara du kan, Herre. Det som aldrig kan manipuleras. Eller krävas. Men som du bara ger, Herre, när du kommer. Svep din mantel över oss, Herre. I Jesu namn.
Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen. Eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.